Andra Korintierbrevet. Ja. 3-7. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också en riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. Ska vi sjunga 569?
Ja, halleluja säger jag. Jag heter Alejandro Gallardo och egentligen heter jag Alejandro Göran Gallardo. Och det är mina föräldrars fel. Göran får jag från mammas sida då. Mamma är svenska och blev frälst i Frälsningsarmén i Stockholm och började jobba i Frälsis. Och hamnade till slut i Chile och där jobbade hon på ett flickhem. Och pappa, han blev frälst på Frälsis i Chile och valde att bli officer i Frälsningsarmén han också. Och jobbade på en lokal kår i Santiago, Chile då. Och i närheten av den kåren där pappa jobbade, jobbade mamma på ett flickhem. Och hon var väldigt ung, tog sig själv till Chile med lastbåt, det tog 3 veckor. Via Suezkanalen då ner till Valparaiso och där gick hon av. Och sen tog hon sig upp till Chile. Det fanns en del svenskar som jobbade i Chile på 60-talet för Frälsningsarmén. Så hon var inte helt ensam. Men det är inte så lätt med språket. Mamma skulle gå ut och leta efter en stekpanna som var borta. Så hon gick ut på gården och så skulle hon försöka säga på spanska: är det någon som har sett min stekpanna? Det är bara det att ordet för stekpanna på spanska liknar det svenska ordet BH. Så hon hade gått ut och frågat om barnen hade sett hennes BH någonstans. Så kan det gå när inte man kan språket. Sen hamnade de i Sverige och började jobba för Frälsningsarmén i Sverige. Jag föddes och jag föddes 69. Det betyder att jag är... Ja, matte är inte så kul på morgonen. Men jag är runt 47 år. Jag har knappt koll på det själv. Och jag blev frälst när jag var 15 år, bestämde mig för att bli kristen och blev frälsningssoldat ganska tidigt. Träffade min fru Jenny och hon blev också frälsningssoldat. Och på olika vägar så valde vi att bli officerare i Frälsningsarmén och hamnade då i Umeå. Jobbade där ett tag, jobbat i Höganäs och i Helsingborg. Och sen hade vi en period i livet där det var riktigt tungt. Vi gick stenhårt in i väggen och förlorade nästan fotfästet i livet, både Jenny och jag. Det ledde till att vi lämnade Frälsningsarmén. Jenny började jobba som lärare och jag började jobba deltid i en församling. Och sen blev jag pastor i den församlingen. Och det är en EFK-församling i Helsingborg som heter Ramlösa kyrkan. Så där var jag pastor i 12 år. Där lärde jag känna bland annat Bert och Miriam Axklo. En av våra äldste bröder heter Seth Isaksson. Han har varit aktiv i sammanslagningen med Helgelseförbund och olika sådana förbund, så att det blev nybygget som sen då blev Evangeliska Frikyrkan. Så där jobbade jag i 12 år. Rune Brännström var en pastor som fanns där nere. Han och hans hustru använde mycket Alfa i Helsingborg. Det var någon bibelskola där. Vi hade mycket unga människor i församlingen. Så det var en fantastisk tid. Och det var en fantastisk tid för mina barn att få växa upp i den församlingen. Så jag är i stor tacksamhetsskuld till Ramlösa kyrkan och även Evangeliska Frikyrkan. Fått mycket under de åren som har format mig till den jag är. Så Sen för några år sedan, ungefär 5 år sedan, så kände jag att det var dags att gå vidare. Gud började dra i mig och på olika sätt så ledde Gud oss tillbaka till Frälsningsarmén. Så nu jobbar jag och Jenny i Frälsningsarmén igen. Och Jenny är då tillsammans med mig och vi ansvarar för centrumkåren Haga Mölndal heter det. Och det är Frälsningsarmén nere i Haga och det är Frälsningsarmén i Mölndal. Och det är jätteroligt. Vi har ett stort socialt arbete. Och vi har en församling som växer. Och det är kul. Så nu har ni en liten bakgrund så vet ni vad det är för farbror som står här uppe och pratar till er. Temat är då Jesus skapar tro. Och då tänkte jag när jag läser de olika texterna så finns det en berättelse i Gamla Testamentet om Naaman. Så jag vill att vi ska titta på den storyn. Och sen så finns det en berättelse i Nya Testamentet i Johannes evangelium kapitel 5 tror jag det var. Så finns det en berättelse om, kapitel 4 är det, så finns det en berättelse om en man i kunglig tjänst vars son har blivit sjuk. De här två olika männen då vill jag titta på. Det är ju så här att i den värld vi lever i så möter vi det goda i världen. Vi kan se det i naturen, vi kan se det i världen. När man håller en liten bebis framför sig och ser på det så ser man bara godhet. Det är helt fantastiskt. Men vi möter också det onda i vår värld. Det finns runt omkring oss överallt. Vi får det via massmedia varje dag och vi drabbas av sjukdomar, det är jordbävningar, det är naturkatastrofer. Så där det onda och det goda i vår värld det möter vi. Vi kommer inte undan ifrån det, den kommer vara där. Jag minns att Bert Axklo, som jag jobbade med i Ramlösa kyrkan, hans far var med på ett bönemöte i Västervik. Och där hade de bett ut djävulen ur Västervik. Och sen när han kom ut från det här bönemötet så gick han en runda i Västervik och så kom han till nästa bönesamling och så sa han efter det här bönemötet vi hade sist så sa vi att vi hade bett ut djävulen. Men jag har gått en runda i stan och jag ser att han är fortfarande kvar. Och det är lite så. Vi vill gärna se en förändring. Vi vill se det goda. Vi vill vara med och förändra. Men ordningen i vår värld är sådan att det onda och det goda kommer vara sida vid sida tills Jesus kommer tillbaka. Och då ska allt det onda bort. Men fram till det så har vi det onda och det goda. Och det lever du i varje dag. Du möter det på din arbetsplats. Du möter det i din vardag. Var du än befinner dig så har du det runt omkring dig. Och det som är lite otäckt också det är att vi upptäcker att vi har det i oss. Vi märker att vi får kämpa mellan det goda och det onda i oss som individer. Vi kämpar med onda tankar, negativa tankar. Ibland kanske vi till och med får vara redskap för negativa saker gentemot våra medmänniskor. Jag har själv fått vara det utan att ens vara medveten om att jag var det. I ett sammanhang så hade jag en gammal farbror och det är på Frälsningsarmén i Umeå. Och han kämpade och slet på kåren och det ledde till att han flera gånger ramlade och låg på gatan på grund av en hjärtattack. Och vi sa ifrån att det här är inte okej, vi måste hjälpa till. Och då bestämde vi att vi skulle ha en ordning i kåren där vi hade ett schema så att om det blev snö då skulle några åka ner och skotta snö så att inte den här farbrorn skulle göra det. Men han gjorde det ändå. Och han hamnade på gatan i en snödriva med en hjärtinfarkt och sen fick han åka till lasarettet. Och så kom han tillbaka och så sa han, nu är det slut, du ska aldrig mer göra detta. För jag blev så arg över att inte vi fick ordning på situationen i vår kår så att han skulle slippa skotta snö. Det leder till att den här mannen går ner i sin lilla källarlokal som han hade, tar fram sin andagsbok och där i den skriver han, idag har min kårledare sagt att jag inte behövs. Och jag märker på den här mannen efter ett tag att han mår sämre, han blir deprimerad och han vill inte se mig utan undviker mig. Och till slut så tar jag tag i honom och frågar, vad är det med dig? Jag märker att du inte mår bra. Ja, du har ju sagt att jag inte behövs. Och då förstår jag att nu är det någonting fel. Och så tar jag tag i den situationen, vi pratar och vi diskuterar. Och jag lyckas efter ett långt samtal övertyga honom om vad det var jag egentligen menade. Och då kunde vi försonas där. Så även om vi inte ens menar att vi vill vara med och skapa ondska så gör vi kanske det utan att vi ens vet om det. Visst är det otäckt? Vi kan bli utnyttjade utan mörker för att trycka ner andra människor utan att ens vara medveten om det. Så i denna värld lever vi. Så gjorde också Naaman, och det gjorde också den här mannen som jobbade i kungens tjänst. Naaman levde under Elisa, profeten Elisas tid, och han var en general, en känd general. Och han jobbade för den syriska armén, och förmodligen så bodde han i Damaskus. Och han hade drabbats av en sjukdom, och det var ju spetälska. Och känner du inte till den sjukdomen, så är det en sjukdom som äter upp köttet på din kropp helt enkelt. Så du har sår ut med hela kroppen, och det är en sjukdom som man inte hade medicinska kunskaper för att ta bort på den här tiden. Den var inte helt ovanlig, den var ganska vanlig. Och den här mannen hade drabbats av detta. Och han hade hört talas om att Elisa då hade gudomliga förmågor. Han hade kraft att göra saker som var utöver det normala. Så han tar sig från Damaskus till Elisa. Och jag tror, jag är inte helt säker, jag har försökt läsa på lite. Men han håller sig kring Jordan, och det fanns en plats som heter Gilgal som inte ligger så långt ifrån Jeriko. Och förmodligen hade han en profetskola där, så han höll sig i de här trakterna. Och att ta sig från Damaskus ner till Gilgal, det tar ungefär 2 dagar på häst. Och är man då sjuk och har sår över hela kroppen, så kanske det tar 3 dagar om man tar det i lugnt tempo. Så han reser i 3 dagar ner till Jordan för att få kontakt med Elisa. Och när han kommer ner så går tjänaren och knackar på dörren, och så får tjänaren instruktioner, och så går tjänaren med instruktionerna till Naaman. Och Naaman blir riktigt förnärmad. Sen har vi då den här andra mannen, den rike mannen i kungens tjänst. Och han har hört talas om Jesus, och det kan till och med vara så att han har sett Jesus och lyssnat på Jesus, och kanske till och med sett Jesus utföra underverk. Och han får höra att Jesus nu har kommit till det område där han fanns, i Galileen. Den här mannens son som var döende var i Kapernaum. Och jag vet inte om mannen bodde där, eller om det var så att man var just i Kapernaum i den här tiden då. Och han tar sig då från Kapernaum till Kana, för där Jesus var i Kana vid det här tillfället. Och då vet inte jag vilket Kana det är. Man diskuterar om olika Kana, om det finns fler platser än den som man brukar åka till när man åker på Jerusalems eller Israelresor. För det är inte så långt mellan Kana och Kapernaum. Men det tar ändå ett dygn för den här mannen att återvända till Kapernaum efter att han har mött Jesus. Så jag är lite konfunderad där. Men det tar en stund att ta sig i alla fall. Så han tar sig från Kapernaum till Kana för att möta denna Jesus. Båda de här männen har alltså mött ondska i sitt liv på något sätt. Det mörker, det tråkiga. Varför drabbades jag av spetalska? Varför ligger min son för döden? Vad är det för mening med det här, Gud? Finns det Gud överhuvudtaget? Både Syrien tillhörde en annan tro. De trodde på en helt annan Gud än vad Elisa gjorde. Och den här mannen som då tjänade Gud, vi vet inte om han var jude eller om han var en hedning. Så vi vet inte om han hade någon annan tro på någon annan Gud. Men vi människor tänker så. Jag tror det. Vi funderar över livet. Varför drabbas vi av det onda? Varför ska det behöva vara krig i världen? Varför ser det ut som det gör? Varför, varför, varför? Det är ingen onormal fråga. Det är en ganska normal fråga. Och det lever vi i. Det som är intressant tycker jag, det är att när de då kommer till de här gudsmännen, både Naaman och den här mannen då som var en jobbade för kungen, så är det ju inte så att de möts utav omsorg och kärlek direkt. Det var ett ganska kallt bemötande från Elisa. Det var ju inte så här, oh, har du rest ända från Damaskus hit till oss för att söka hjälp? Vad roligt att du är här. Nej, inte riktigt. Utan han möter inte ens gudsmannen. Och jag tror att Naaman på sina 3 dagars resa ändå hade byggt upp någon slags mental bild för hur det borde vara egentligen. Eller vad som egentligen borde ha skett. Och det han möter stämmer inte alls överens med det som han hade byggt upp inom sig. Och den här mannen då som jobbade i kungens tjänst, jag tror att han också hade byggt upp någon slags förväntan, för det tog honom en dag att ta sig från Kapernaum snabbt ner för att få kontakt med Jesus. Och han kommer liksom fram till Jesus, och jag vet inte om de är i något rum eller utomhus, eller han kommer in i någon slags predikan där Jesus står och undervisar. Men det första han får höra när han möter Jesus, det är att ja, ni bara kommer hit för att ni vill ha tecken och bevis på att Gud finns. Får ni inte se någonting som ni inte vill jag tro? Det är det första han får höra när han säger jag har en son som är döende. Det är inte förståelse, det är inte omsorg, det är inte kärlek. Utan han blir till och med ifrågasatt. Du är ju här bara för att du vill ha bevis, och får inte du bevis så kommer du inte tro. Jag tror inte att det stämde överens med den mentala bild som han hade byggt upp när han skulle möta Jesus. När vi pratades vid i telefon innan jag skulle hit till Korskyrkan, så började vi prata om vägen hit. Och när jag började få beskrivningen, då började jag bygga upp en mental bild. Och jag hamnade i Kållered. Så i min mentala bild så var jag på väg åt söderut. För där vet jag att det finns en kyrka. Där har vi varit och sjungit någon gång. Och i mitt huvud började jag bygga upp en bild av hur det skulle se ut när jag skulle köra dit. Och sen så har jag haft en sån här gnagande känsla om att det stämmer inte riktigt. Det är något som inte stämmer. Och det är bara att ta fram Google och sen så kollar man adress och så löser man det. Men när jag kom till Frälsningsarmén nu på morgonen och lämnade min hustru där, så pratade jag med en av mina medlemmar, och så visade han mig vägen hit, och då fick jag rätt bild. De här männen reagerade olika, ser vi i texterna om vi vill läsa dem. Naaman blev, som jag sa, förnärmad och han blev arg. Och han sa så här, varför ska jag gå ner i den här skitiga floden Jordan när vi har så vackra badplatser hemma i Damaskus? Vad ska jag ner där och göra? Och då övertygar hans tjänare honom, ja men om nu profeten ger dig en så här enkel instruktion, tänk om det funkar. Och till slut ger Naaman med sig och går ner i vattnet. Mannen i kungens tjänst som mötte Jesu kalla bemötande ger sig inte, utan säger nej, du måste följa med mig, min son är döende, kom med mig nu. Och Jesus säger, gå, din son är frisk. Och med de orden nöjer sig han, och så vänder han och beger sig hemåt. Undrar vad han tänkte på, det skulle ta en dag för honom att ta sig hem. Undrar vad Naaman tänkte på när den här mannen eller tjänaren övertygade honom att gå ner i vattnet. När han börjar ta av sig kläderna och se sin egen kropp, och så ska han gå ner i det här smutsiga vattnet Jordan. Undrar vad han tänker då. Allt det här tycker jag är spännande, för att jag vet att du och jag som individer, när vi står inför de här svåra situationerna och undrar över om Gud verkligen har svarat på min bön, och verkligen undrar över om det jag hör eller tror är Gud, så är det ju en resa. Både mentalt, känslomässigt och i våra huvuden. Det händer ju jättemycket i oss när vi börjar gå på det som Gud har sagt. Innan vi verkligen ser att det vi har hört, ser att det vi tror, ser att det som Gud har sagt är vårt bönesvar. Det är ju en resa. Men det som sker med Naaman när han går ner i vattnet, det är att han fysiskt för sina egna ögon ser hur spetälskan försvinner från hans kropp. Och det står att han får en hy som en ung pojk. När den här mannen då i kungens tjänst beger sig hemåt och skyndar sig hem, för att han hoppas, tänk om det är så att det Jesus har sagt stämmer. Jag vet att han är en gudsman. Jag vet att han har gjort saken som står över det vanliga. Och nu säger han att min son kommer vara frisk. Jag hoppas att det är så. Jag tror att om jag hade varit den mannen, om jag hade suttit på åsnan eller gått i mina sandaler eller suttit på en häst och varit på väg hem mot Kapernaum, och så ser jag mina tjänare komma och så känner jag hur det suger till i magen, Och så tänker jag, nej, är de här för att säga att min son är död? Eller är de här för att säga att han lever? Och när de kommer fram och så säger de att han lever, det är då som man, jag ska inte uttrycka glädjen här inför er, men jag hade blivit överlycklig. Jag hade hoppat av sängen, jag dans, eller åsnan eller hästen, och gjort någon form av dans och jublat, skrikit, vad som helst. Det funkade, det stämde. Jesus stod fast vid sina ord. Och sen följde frågan till sina tjänare, vid vilken tid vände det? Och så sa de, vid nionde timmen. Och en annan säger, klockan ett på dagen igår. Precis den stund då Jesus sa, gå, din son lever. Och reaktionen då från de här två olika männen, det är när man säger det finns ingen annan Gud än din Gud, Elisa. När han kom dit full av tvivel, full av otro, och när han kommer dit och den mentala bilden inte stämmer, så är han till och med beredd att gå hem. Men sen så vågar han lyda och göra det som Gud säger genom Elisa. Så får han sitt bönesvar, och han vet det finns ingen annan Gud än Gud. Och likadant med mannen som då var son höll på att dö. Han förstod det finns ingen annan Gud än Jesus. Och Jesus är hans son. Helt fantastiskt. Och det står att hela hans familj kommer till tro på Gud. Det finns ju en alternativ lösning för båda de här männen. Naaman kunde ha bestämt sig för att vända och åka hem. Han kunde ha bestämt sig för att bada i sina egna vatten. Men han hade inte fått sitt bönesvar från Gud. Den här mannen, när han kommer in och Jesus säger, ni tror inte om ni inte får bevis. Han kunde också ha valt att bli förnärmad och tänkt, oj nej, det var inte hit jag skulle gå. Och han kunde också ha vänt och gått ut och inte heller fått sitt bönesvar. Hur kan du säga det, Alex? Jo, för jag har fler exempel i Bibeln på människor som väljer att inte tro på Gud. Och de får inte sina bönesvar. Israel som nation, när de skulle gå in i det förlovade landet, valde att lyssna på de spejare som sa att det var omöjligt, det kommer inte gå. De fick gå 40 år i öknen, en hel generation dog i öknen innan Israels folk fick gå in i det förlovade landet. Kung Saul löd inte Gud, trodde inte på det Gud sa. Och han förlorade sitt kungadöme till kung David. Den rike ynglingen som mötte Jesus och sa, jag har gjort allt. Och Jesus säger, sälj då allt och kom sen och följ mig. Han gick bedrövad ifrån Jesus. Judas, som inte kunde se att Gud hade sänt Jesus som Messias, sålde Jesus till fariseerna och de skriftlärda. Han lydde inte heller Jesus. Och han förlorade sitt liv. Och det finns i ett sammanhang där det står att när Jesus var i Nasaret så kunde han inte utföra så mycket kraftgärningar, för han väckte anstöt hos dem som lyssnade på honom, så de kunde inte tro. Så ja, i den värld vi lever i så kan man förlora bönesvaret från Gud om man inte tror. Och då har vi det här ordet tro som är lite svårt. För vi använder ordet tro på ett så märkligt sätt. Ja, jag tror det blir regn imorgon. Ja, jag tror att det kanske vänder när vi pratar om ekonomi eller välfärd. Medan ordet tro i Bibeln egentligen är mycket starkare och djupare. Ordet tro i Bibeln handlar om att man inte tror, det handlar inte om att tro och sen hoppas att det ska bli bra. Utan ordet tro i Bibeln handlar om att man sätter hela sin tyngd, hela sin tillit till något. Jag vågar gå över den här bron för jag tror att den håller. Det betyder att jag litar fullkomligt på att den här bron kommer hålla och bära mig över vattnet här. Ingen av oss skulle gå ut på en bro och hoppas att den skulle hålla. Eller? Jag hade inte gjort det. En del säger att det kanske går att gå över här. Men där vet jag att där kan man gå över. Då går man ju där. Man går inte där. Så det är inte det vi pratar om när vi säger tro på Gud. Utan tro på Gud trots alla tvivel vi ser hos de här två männen. Eller i alla fall hos Naaman. Trots alla tvivel som vi kan ha. Så när vi väljer att lita på Gud, då gör vi det fullt ut. Vi hoppas inte, utan vi gör det fullt ut. Vi går på det Jesus har sagt. Lyd blott och tro, det ger vila och ro. Det är en sån sång som jag har vuxit upp med. Lyd blott och tro. Tro och lydnad hör ihop. Om Jesus eller Gud säger till mig hur jag ska göra, vad jag ska göra, då gör jag det för att jag tror på det. Jag litar på det fullt ut. Enkla saker. När jag var ung så fick jag undervisning om att jag ska ge 10% av min inkomst till Gud. Och man sa till mig, du får välja själv Alex. Antingen ger du det innan skatt eller också ger du det efter skatt. Och då sa jag, okej, men då gör jag det efter skatt då. Och då har jag gjort det i alla år. Lyd blott och tro. Det är bara något jag gör. Jag har bestämt mig för det. Jag har aldrig fattat pengar. Jag har aldrig varit utan jobb. Jag har aldrig varit utan anställning eller sysselsättning i livet. Gud har alltid hjälpt mig på ekonomins område. Och jag tjänar inte bra. Jag är officer i Frälsningsarmén och jag har varit pastor i alla år. Jag har inte någon fet lön. Men jag klarar mig. Och Gud har välsignat mig så att jag kan välsigna andra människor. Och det är helt underbart. Och det är en sån grej. Det är lyd blott och tro. En annan sak som Gud har sagt till mig, det är att du ska alltid tala väl om andra människor. Då vill jag göra det. Och då gör jag det. Och vad har blivit resultatet? Jo, folk talar väl om mig. Vart en går fram så talar folk väl om mig. Och det har inte med mig att göra, utan det har med att jag lyder och tror. Jag gör det Gud säger åt mig att göra, därför funkar det. Och jag tror på det. Jag tror att det fungerar så. Och hur kan jag då veta vad Gud vill? Hur kan Jesus väcka tron i mig? Jag läser hans ord. Jag läser Bibeln och försöker förstå vad det är han vill. Jag försöker förstå hur det ska funka för mig idag 2016, eller 2017 är det nu. Hur ska det fungera för mig idag? Och jag får hjälp, för jag är inte ensam. Gud har sagt, du ska få den heliga ande. Jesus har sagt det också. Så jag har den heliga ande. Och den heliga ande hjälper mig att förstå vad det står i den här Bibeln. Och den heliga ande utmanar mig också, för han leder mig in i sammanhang där jag får testa om det här verkligen fungerar. Jättespännande. Och han lovar helig ande till var och en som ber. Jag har suttit och pratat med frälsningssoldater som är över 80 år och de har sagt, nej, jag har inte den helige ande. Varför har du inte det? Nej, jag vet inte, jag har inte det som hon har. Hon är så andlig. Och så har jag frågat, men ber du? Ja, det gör jag. Ja, men då har du helig ande. Har jag? Ja, titta, här står det i ordet. Jag ger helig ande till var och en som ber. Ber du? Ja, det gör jag. Då har du helig ande. Har jag? Ja, det har du. Och han är med dig varenda dag. Är han? Ja, det är han. Har du känt dig ledd av Gud någon gång? Ja, då. Ja, men då har du helig ande. Har jag? Ja, det har du. Och se lyckan över att få förstå att jag har helig ande utan att man är som de andra. Jag är som jag är och jag har den helig ande. Det är oslagbart. Och sen få brev eller meddelande där de berättar. Det är underbart nu när jag har förstått att jag har den heliga ande. Det är inte svårt. Det är inget hokus pokus. Det är inte massa manifestationer och grejer. Gud är en god Gud, en kärleksfull Gud. Han ger det bästa till sina barn. Så om du ber och talar med Gud så får du heliga ande. Och den heliga ande kommer hjälpa dig att förstå. Men sen har vi också tyvärr negativa exempel där man har tolkat Guds ord på ett negativt sätt och utnyttjat andra människor genom det. Och vi måste vara vaksamma och försiktiga så fort vi hör någon säga, jag upplever att Gud har sagt åt mig. Det ska alltid prövas, alltid prövas. Jätteviktigt. Och där hjälps vi åt att förstå vad Gud har sagt. Och det kan vi också se om vi studerar kyrkohistoria. Hur har Guds ord tolkats genom tiderna och varför? Och vi har jättemycket bra resurser i den kristna kyrkan idag för att förstå vad Gud vill genom sitt eget ord. Dagens budskap kan du ta till dig antingen på ett personligt plan där du funderar över ditt eget liv. Har jag byggt upp en mental bild som hindrar mig från att se Guds bönesvar till mig? Jesus säger till och med vid ett tillfälle: jag hoppas inte att ni missar Guds ord på grund av mig, utan hör på vad jag säger och tro åtminstone för ordens skull. Jesus väckte anstöt. Kan det vara så att du missat Guds bönesvar för att du inte har fått det så som du trodde att det skulle bli? En kvinna gick på samtal hos sin pastor för att få hjälp, för hon mådde så dåligt själsligt. Efter flera sessioner så säger pastorn att tyvärr, jag har inga mer lösningar på problemet. Men däremot så har jag ett förslag. Och mitt förslag är att du går hem och börjar baka bullar. Och de här bullarna tar du med dig till söndagsskolan, så att barnen får bulla på söndagsskolan. Och kvinnan blev så arg på sin pastor och sa: här är jag med mina själsliga problem och du föreslår att jag ska baka bullar. Jag har aldrig blivit så förnärmad i hela mitt liv. Hon går därifrån, smäller igen dörren och hör inte av sig. En månad senare så tänker pastorn: jag måste ju ändå höra av mig för att se vad som har hänt. Och när han ringer för att prata med henne så är hon salig i den andra änden. Och han frågar: men vad har hänt? Jag vet inte, jag blev så arg på dig, men när jag kom hem så tänkte jag prova. Så hon började baka bullar och hon gick till söndagsskolan och delade ut de här bullarna. Och bara det att få tjäna de här barnen med enkla kanelbullar, så kände hon hur hela hennes ångest, all hennes oro bara rann av henne. Ibland kanske vi får svar vi inte önskar. Ibland kanske vi får bönesvar vi inte tror är från Gud. Det kan till och med upptäckas eller kännas som att det är ondska. Men om vi vågar öppna våra ögon och pröva och se, är detta verkligen Guds bönesvar, och gå i det, så kanske vi har vårt bönesvar där. Vi kan också ta till oss det som församling eller kyrka. Är det så att Gud har talat till vår församling eller vår kyrka, men vi inte vågat eller av olika anledningar inte sett att det här var vad Gud ville? Kanske vi skulle stanna upp och våga fråga Gud: var det här bönesvaret till oss? Var det det här vi skulle ha gjort? Och fråga Gud om det är för sent och se om det finns en möjlighet att få gå igen. Egentligen så kostade det inte Naaman eller den här rike mannen någonting att göra det Gud bad dem göra. Inget. Det var inga pengar inne med i bilden. Det var inga uppoffringar. Båda hade liksom inga lösningar. Spetälskan hade tagit livet av Naaman till slut. Och den här mannen i konungslig tjänst hade förlorat sin son i vilket fall som helst. Så de hade inget att förlora på att lyda och göra så som Jesus sa eller som Elisa sa. Men när de valde att göra det så fick de ett fantastiskt bönesvar. Det är min önskan att Jesus ska få väcka tro i ditt liv. Och att du ska våga se de bönesvar som Gud presenterar för dig. Och att du ska våga göra och lyda Gud i det som han vill med ditt liv. Amen. Skulle vilja be en bön tillsammans. Kära Jesus, jag vill tacka dig för möjligheten att få vända sig till dig och prata med dig som vän, och prata med dig som Gud, och prata med dig om allt det som bekymrar oss. Du känner oss som är i det här rummet var och en, och du vet hur vi har det, här. Du vet vad vi längtar efter och du vet vad vi går och grunnar på. Och Herre, vi kommer till dig nu med våra böner och med våra tankar och med våra känslor eller vad det är, Herre. Och vi ger det till dig, Far. Och vi ber att du ska ge oss bönesvar, och vi vill vara lyhörda och öppna. Och även om svaren inte stämmer överens med våra mentala bilder, vad vi har byggt upp, Herre, så ber vi att du, Jesus, ska väcka tro i oss. trots att Naaman och den här rike mannen fick möta konstiga instruktioner i Jesus, så var det något som väcktes i dem som gjorde att de vågade tro och lyda. Så jag ber dig Jesus att du antingen genom mig idag får väcka tro i dem som sitter här nu, så att de vågar lyda och göra det du har sagt. Eller att du genom någon annan omständighetssituation eller bröder eller systrar i Herren styrker mina vänner här inne när de behöver tro, så att de vågar tro på och lita på dig Jesus och göra det du har sagt. Tack för att du hör min bön och för att du välsignar oss alla. I Jesu namn. Amen.